Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där analysredaktionen två och två sitter och diskuterar veckan som har varit och veckan som kommer. Och denna höst har varit väldigt händelserik och inte mindre denna veckan, och vi har mycket att prata om. Jag som heter Ulf Pettersson, och mitt emot mig via Skype här har vi Felicia också. Och man, hejsan Felicia, hur är det med dig?
Hej, jo men det är bra med mig. Det rullar på, hur är det med dig?
Det är bra, det är fredag, det är strålande solsken ute och börsen slår ständigt nya rekord. Så då är det bra tycker jag.
Ja, aldrig fel med lite börsrekord. Vi kanske ska börja där egentligen. Vad händer?
Ja, vad är det som händer? Vi har 5 dagar i rad har vi slagit nytt all time high här. Det har väl hänt förut, men det var länge sedan det hände. Och det är ett tecken på en väldigt stark marknad vi lever i, en börsvärld i alla fall, nästan den bästa av världar. Jättelåga räntor som har gått ner sedan i våras här, och minusräntor även på 10-åringen i Sverige. Samtidigt som vi har då bolag som har klarat av coronakrisen betydligt bättre än väntat. Vi har ju en skur av omvända vinstvarningar, alltså att vinsterna är högre än förväntat. Idag och igår och hela veckan ifrån skilda branscher också. Så jag har faktiskt nog aldrig varit med om något liknande. Om man kommer ihåg Q2-orna så var de, har bolagens börsresultat under andra kvartalet har aldrig varit så mycket bättre än förväntat, och vi ser ju ut att få en upprepning här för Q3-orna.
Men hur mycket handlar det om jättesvaga förväntningar och hur mycket handlar det om att det faktiskt har gått helt okej, bra? Alltså hur ser vinsterna ut egentligen?
Det är både och. Jag kan inte sätta någon, ska vi säga, någon andel på det, på liksom hur mycket pessimistiska analytikerna har varit och hur mycket bolagen har varit. Men vi kan ju ta dagens siffror, så ökar då Inwido som gör fönster resultatet med 20% jämfört med Q2. Marknaden tog det på oförändrat. Vi har finska skogsbolaget här som, eller papperstillverkaren som kommer in, ökar vinsten under Q3-marknaden, jag tror på en 20% nedgång och sådär. Så det är marknaden har legat fel, men vinsterna ökar faktiskt Q3 jämfört med Q2, och det tror jag inte folk trodde bara för någon månad sedan.
Nej, men det är positivt också att, som du var inne på, det kommer från väldigt olika branscher också. Det ser ut att vara ganska brett. Det känns ju väldigt bra.
Ja, och det kanske du kan svara på bättre sen, Felicia. Men det är väl att konsumtionen har hållits uppe väldigt bra egentligen i förhållande till liksom de arbetslöshetssiffror vi såg framförallt och även har förhöjda då. Och plus tror jag att det är mycket internt arbete. För tittar man på de här vinstvarningarna, omvända vinstvarningarna som har varit, så omsättningen är lite högre i bolagen, men det är framförallt på marginalnivån, alltså att vinsterna ökar mer förväntat snarare än att det är omsättningen som har dragit iväg. Så det är effektiva bolag, och vad den effektiviteten kommer av kan ha att göra med de här stöden, men kan också ha att göra med att bolagen är skickligare på att parera sådana här nedgångar, att man har mindre med fasta kostnader och mer rörliga kostnader som går att hantera.
Ja, alltså man tittar från makrosidan så det har ju varit tydligt ett tag nu att industrin går ändå rätt bra. Och det är inte bara, nu har vi liksom kommit förbi perioden där det som får oss att tro att den går bra är saker som jämförs med liksom en väldigt dålig period. Utan nu, om man tar KI-barometern till exempel, så låg industrin bra där, även sett till liksom det historiska snittet och inte bara jämfört med våren. Så den sidan, där ser det ju rätt stabilt ut. Och som du var inne på, hushållskonsumtionen har ju också legat ganska stabilt trots en uppgång i arbetslösheten. Jag tror man får ju bland annat komma ihåg att det finns ju en ränte, effekt på hushållen också. I ett land som Sverige där hushållen har väldigt höga skulder så blir den ränteeffekten större än i ett land där man har mindre skulder. Så liksom den totala förmögenhetseffekten på hushållen blir ju helt annorlunda när man har så himla låga räntor och dessutom väntar sig att de kommer ligga kvar ganska länge. Sen då med brasklapp för att alltså hushållens förtroende så att säga, så som det mäts i till exempel KI-barometern, det ligger fortfarande under det historiska snittet, så det är svagare än normalt även om det har gått upp. Och man ser också en högre benägenhet att spara och en lite mer pessimistisk syn på liksom större inköp. Så, där. Så det finns fortfarande, det är fortfarande lite dämpat, men det är absolut inte så dämpat som man kanske hade trott att det skulle vara, särskilt när vi trodde på liksom en betydligt svagare arbetsmarknad än vad vi har fått hittills. Så det är ju också någonting som ändå liksom håller ett sorts golv, och då kanske framförallt för tjänstesektorn som ju är den som har börjat se svagare ut igen efter återhämtningen här under sommaren.
Just det, men du säger det är lite återhållna förväntningar på större inköp, men tittar man på bostadsmarknaden så har ju den verkligen tagit fart. Det är ju liksom budhås i Stockholm på lägenheter, och det tror du, tycker det märks även ute i landet här, och det är ju de låga räntorna. Det jag tror har hänt nu, och vilket då centralbanken har fått igenom, det är den här att det under väldigt, väldigt, väldigt lång tid kommer att ha väldigt låga räntor, och att det så att säga nu har kommit in i folks kalkyler när de börjar titta på sitt boende, inte minst.
Ja, för om man tänker tillbaka till i höstas, jag menar det var inte så himla länge sedan Riksbanken höjde räntan faktiskt. Nej. Och det var ett väldigt annat tonläge då kring vart penningpolitiken var på väg jämfört med nu. Och nu har man ju verkligen bara bankat in det här, och inte bara i Sverige utan även i utlandet. Och det spelar ju roll, det generella ränteläget spelar ju roll för Sverige också liksom. Så att det har verkligen satt sig nu, känns det som. Det är ingen som räknar med en höjd ränta på jättelänge.
Nej, nej. Och det som jag tycker har liksom kommit till mig i alla fall, det är ju det här att även om inflationen skulle ta fart så kommer inte penningpolitiken hänga med, utan man är beredd i Sverige och kanske framförallt i USA att ha liksom negativa realräntor under en lång tid.
Ja, precis. Alltså, vi får ju inte en formell förändring i Sverige nu, men man kan ju, det är ju bara att läsa protokollen liksom från räntemötena. Och där i det senaste var det ju i princip explicit att man kommer tolerera en högre inflation under en hyfsat lång period innan man börjar tänka på att höja någon ränta. Sådär. Så att, det är ju helt korrekt. Alltså, hushållen gör ju en korrekt bedömning när de då budar på bostäder. Jag tycker att det har varit intressant, bostadsmarknaden, inte bara i Sverige utan liksom på rätt många håll, har varit väldigt stabil genom det här. Även när det var väldigt stökigt så var den ändå ganska stabil. Det är väldigt intressant.
Ja, det är det. Och det är ju en scenförändring jämfört med vi kan ju bara gå tillbaka till finanskrisen 08. Där hade vi faktiskt en dipp. Den blev ju väldigt, väldigt kortvarig, men vi hade en rejäl dipp i priserna där. Där såg vi inte riktigt den här gången. Och går man tillbaka ännu längre till liksom 00-talets början, där så hade vi också en dipp, och ännu mer på 90-talets början. Så det är en förändring, och det ska bli intressant att se vad det här tar vägen. Och med negativa realräntor så ska man köpa fastigheter, men man ska även köpa aktier, och det är det vi har sett här sista tiden, att det är ju en enormt stark och stabilt stark marknad vi har på börsen. Det är inte de här 2-3% upp ena dagen och 2% ner nu, utan nu är det 0,5% upp varje dag och det nya rekord. Så det är ju, man förstår ju att det görs mycket affärer ute, och att bolagen letar förvärv, och att det kommer in bolag på börsen, för det är en styrka i det här som jag inte har sett på länge.
Men hur, alltså du säger stabilt upp, du får inte toppkänning nu?
Ja, det får man väl alltid, har man alltid varit med. Ibland brukar jag säga att historiken är ens bästa vän och värsta fiende. Har man varit med om några börsfall så kan man liksom inte ta, så blir man alltid orolig när det börjar gå upp då, för man vet hur det kan sluta. Och det finns toppkänningar, alltså antalet noterade bolag som är på väg in, hittills har vi inte sett så många på börsen, men det kommer nog dyka upp flera här i kommande månaderna. Det är en sån här klassisk toppkänning. Vi har ju faktiskt stigande P/E-tal, en toppkänning och så här. Men så länge räntorna är på minusnivå så har jag svårt att se hur pensionsförvaltare ska välja något annat än realtillgångar och aktier.
För vi har ju ändå en rapportperiod ganska snart. Och då tänker jag att om alla de här omvända vinstvarningarna kommer nu, hur mycket positiva nyheter finns kvar när rapporterna börjar rulla?
Precis. Och det ska ju bli spännande. Och det är ju ofta så där, köp på ryktet och sälj på nyheten. Det vill säga att man ska köpa in för rapporten och sen ska man sälja rapporten så att säga. För den kommer inte motsvara de här höjda förväntningarna. Och det finns nog whispering numbers där ute som vi inte riktigt har sett i våra prognosöken som gör att om inte vinsterna blir klart mycket bättre än förväntat så kommer vi få en negativ kursreaktion. Och rapportperioden kör ju igång här med Sandvik är ju faktiskt redan nästa fredag. Men sen är det ju veckan efter det som det kör igång. Så det blir jättespännande att se hur det där kommer tas emot. Och Q2-orna var fantastiska. Marknaden har gått upp sedan dess. Kommer Q3-orna motsvara förväntningar? Det är det som jag sitter och funderar på just nu.
Ja, vi ska väl inte springa för långt i förväg. De riktiga rapportdagarna, de här massiva, är väl fortfarande en bit fram i tid?
Ja, det är det. Det är 2 veckor bort innan man får sitta här klockan 7 och börja läsa rapporter.
Mm. Men man är alltid lika sugen ändå.
Ja, men det är roligt. Rapportperioden är jätteroligt. Och jag skrev en artikel i dagens tidning om något som heter SPAC som man kan prata om då, en toppkänning och en väldigt märkligt djur som ska in på börsen här. Men i den artikeln skrev jag också om att vi kanske borde införa då, med tanke på de här omvända vinstvarningar som har tagit marknaden på som har överraskat marknaden och marknaden överraskades även i juli under rapportperioden, så kanske vi ska börja införa som man gör i USA prognoser, att bolagen lägger prognoser. Då kommer de justera upp de där prognoserna mer kontinuerligt än som nu då, att det blir liksom jättestora skillnader helt plötsligt och sen hör man ingenting från bolagen och sen så kommer det en riktig vinstvarning eller en omvänd vinstvarning.
Kan vi bara stanna vid det här SPAC jättekort? Jag är inte säker på att jag har fattat vad det är. Som jag har förstått det så är det i princip som liksom ett skelett som man noterar och sen kan man lägga in lite vilken verksamhet som helst till det efter att det är noterat. Är det, det låter helt galet.
Det låter helt galet, men amerikanerna har gått på det där. Så är det ju, och det handlar ju om att låt säga att du och jag skulle vara exempelvis riskkapitalister och så sitter vi och ska då fundera på att köpa Inwido, fönstertillverkaren, vi gillar dem. Då köper vi först och börsnoterar vi en SPAC som vi kan kalla fönstret. Och då börjar folk fundera varför finns det en SPAC som heter fönster. Och sen efter ett tag så köper vi Inwido och sätter in det på börsen direkt då i den här SPACen. Och det där är ju, och det är väl lite oklart hur mycket liksom de här noterarna av SPAC-bolagen kommer säga vad de ska investera i. Det var väldigt otydligt från börsen när vi gjorde intervjuerna i veckan. Men och det där kommer ju kunna sluta hur som helst. Liksom. Det är ju uppenbart att det kan komma in liksom väldigt märkliga bolag på börsen när det har börsnoterats innan det har köpts. Så alltså, vi som liksom har lärt oss ekonomi innan 2019. Vi undrar ju om det här ens går att göra, men det går det tydligen.
Jag bara förutsatt att det inte skulle vara möjligt att genomföra med svenska regler, men det säger kanske mer om min tilltro till att vi alltid har regler mot saker.
Ja, precis. Faktum är vad jag förstår här så har vi faktiskt reglerna redan på plats. Jag vet inte varför fondbörsen är ute och pratar så mycket om det här nu, för tydligen så finns det i deras direktiv från 2007 den här möjligheten, men det har inte genomförts i Sverige. Men att diskussionen har kommit upp nu tolkar jag då som gammal journalist att nu är det någonting på gång som kommer hända här. Vi kommer få en noterad SPAC vilken dag som helst och då vill fondbörsen jämna marken lite för det här då. Annars så har det då tydligen enligt deras regelverk helt obemärkt förbi och tillåtet sedan 2007. Vad jag förstår, men jag kan ha fått fel info där. Men så har jag att få initiera källan.
Ja, okej. Okay. Det är verkligen någonting att hålla ögonen efter i sådana fall. Det låter
det
jättespännande.
Det första SPAC-bolaget. Det får vi se här. Det kanske blir nästa veckas podd. Men det går ju emot liksom allting. Alltså man brukar ju ge som råd till nybörjare på den här aktiemarknaden att första rådet är liksom vet vad du köper liksom. Köp Volvo för du vet vad en lastbil är. Och då, det här är ju så långt bort man kan komma från det rådet. Och då blir väl rådet i alla fall för småsparare att inte köpa SPAC-bolagen.
Jag känner redan hur jag ska börja liksom förbereda argument för några av mina mer galna börsintresserade vänner som gärna ger sig på de tokigaste sakerna. Ja, men okej, då måste jag helt enkelt lära mig ordentligt om det här nu, om det på riktigt kan vara på gång.
Det är min känsla att vi snart kommer få se något sånt där.
Mm. Vad mer har hänt i veckan då?
Ja, det har ju hänt så mycket så jag har nästan glömt bort det. Men vi har ju mängder av omvända vinstvarning som många så det knappt går att prata om. Men vi har haft lite stora affärer också. Telia sålde ju sin carrierverksamhet här till AP-fonderna. Fick bara betalt till marknaden och höjde Telia-kursen en del. Ratos gjorde sig av med Bisnode. Det köpte de. Bisnode, det måste vara 20.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du går gammalt i alla fall. Ni sålde någon där till Dun Bradstreet. Jag undrar om inte de köpte verksamheten av Dun Bradstreet en gång för jättelänge sedan, men det ska vara osagt. Fick också en bra kursreaktion på det där. Så det görs affärer. Om vi tar Ratos så har ju det varit en väldigt trist resa under länge. Men nu är det faktiskt vind i seglen där borta i bredvid Sagerska palatset där de sitter. Då. Så jag tror att Johan Wistrand är nöjd med livet just nu.
Det har inte varit kanske den mest
träffade
makroveckan. Direkt.
Vad gör du nu för tiden? Vad har du sysslat med, Felicia, den här veckan?
Vad håller du på med? Jag har tittat mycket på... IMF har ju börjat småsläppa. De gör det här när de har sina stora möten. Nu har de sitt stora höstmöte tillsammans med Världsbanken. Då brukar de försläppa lite grejer från bland annat sin Fiscal Monitor, som är en stor rapport som liksom tittar på stabilitet och skuldsättning och sådana saker. Och så har de gett lite så här föraningar på prognoserna som kommer nästa vecka när de faktiskt håller mötena. Och det är väl ganska uppenbart att de kommer revidera upp jämfört med juni. Däremot är det nog inte så tydligt ifall det blir en särskilt stor upprevidering eller inte. De har skickat lite andra signaler nu om att liksom, det räcker inte med att den här lockdownen som fanns i våras är borta. Man måste få ner smittotalen för att verkligen få en, vad de kallar en stark och liksom hållbar återhämtning. Så då får man väl läsa mellan raderna att de tycker att det vi har sett hittills, det kanske har varit starkt men inte hållbart. För det har ju varit ganska starkt på rätt många håll. Liksom. Jag satt och tittade lite på kurvorna på Johns Hopkins så här, samlingssida över coronadata, och där kan man ju se ganska tydligt att så här, på de flesta håll så går det ju i fel riktning nu. Det finns några liksom, ljuspunkter. Indien ligger kvar på höga nivåer men går liksom åt rätt håll och sådär. Men överlag så är det ju liksom fortfarande ett problem där. Som ju, ja, börsen just nu inte verkar precis så mycket om. Men realekonomiskt så spelar det ju roll. Liksom. Sen har vi ju haft USA. Sen förra podden, det har hänt så himla mycket saker i den amerikanska politiken nu. Så man vet nästan inte vad som händer vilken vecka. Men sen förra podden så har ju president Donald Trump varit på sjukhus. Kommit ut från sjukhus. Meddelat att han inte kommer vara med i nästa presidentvalsdebatt och också signalerat att han ska gå tillbaka till liksom offentliga framträdanden, fast det finns ingen anledning att tro att han inte fortfarande har corona. Så det är väldigt stökigt där. Och mitt i det här så tog han till Twitter, som han ju så gärna gör, och meddelade att det blir inga stimulanspaket i USA nu. Det var väl inte kanske någon som om man hade hoppats på att det skulle bli en överenskommelse mellan demokraterna och republikanerna innan valet, så är man en väldigt, väldigt stor optimist. Det är ju väldigt nära nu. Det är ju mindre än en månad kvar. Men däremot, det som kanske... Så här, det var inte en egentligen så mycket av en negativ överraskning, och börsen reagerar inte så jättemycket på det heller, tror jag, av den anledningen. Däremot så här, vill jag börja fundera på så här, vad som händer efter valet. Det finns om inte demokraterna får kontroll över båda kamrarna och Vita huset, så tror jag att det finns en ganska rejäl risk att vi kommer få uppleva det som hände under Barack Obamas andra mandatperiod en gång till, vilket i princip är att man inte lyckas genomföra någonting, för man lyckas inte komma överens. Båda partierna bara blockerar varandra och man kan typ inte ens enas om en budget, mer eller mindre. Den här liksom så här enklaste, mest centrala delen av en stat. Vi ska veta vad vi samlar in för skatter och vad vi betalar ut. Och det, om i och med att en ganska stor del av liksom den framåtblickande optimismen om en stark återhämtning som ska komma framför allt nästa år, för att slutet på det här året ser ut att kunna bli lite svagare igen på grund av att smittspridningen ser ut som den gör. Så det är nästa år. Då kommer finanspolitiken fortfarande vara jätteviktig och spela en stor roll för hur bra fart vi får i den här återhämtningen. Så ett liksom mer delat valresultat i USA, det kan verkligen skapa problem. där. För jag tror att det blir svårare och svårare när man dessutom då inte har det här trycket på sig att nu går vi snart till val, vi måste visa att vi har levererat någonting. Det försvinner ju.
Och sen den så att säga, det är ju inte, de har väl aldrig stått så långt ifrån varandra, demokraterna och republikanerna. Det finns ingen demokrat som vill hjälpa Trump i sin andra presidentvalsperiod, utan man är väl bara intresserad av att ge sig på honom från, och sen så åt andra hållet också. Så det där kan ju bli hur stökigt som helst, och vi kan ju få många sådana här lockdowns som de inte enas om några budgetar, och det kanske kan bli en fråga här. Så det där är ju absolut intressant, och valet är ju, som du säger, det är bara knappt en månad bort, och det kommer påverka finansmarknaden också. Än så länge har det ju faktiskt inte gjort det i särskilt hög grad. Det är liksom någon dag eller sådär, men vi får väl se när den närmar sig här och när det börjar utkristallisera sig vem som är favorit, för det är ju också oklart. Biden leder väl fortfarande, men det är ju, med tanke på hur valprognoserna slog förra gången, så är ju osvuret bäst i det här läget, tycker jag.
Jo, precis. Alltså det är ändå, om någon tvingade mig att sätta pengar, så skulle jag sätta pengar på honom nu, baserat på hur det ser ut i de här liksom delstaterna som sannolikt kommer vara, ja, de som spelar roll på riktigt. De flesta delstaterna spelar inte så stor roll, eftersom det är rätt tydligt vem som kommer vinna där. Men jag skulle ju helst avstå från att sätta några pengar på någon. Ja, jag tror att det är bäst att göra så faktiskt. Men ja, nej, det, och jag vet inte, det är nog kanske helt korrekt att man hittills från marknadens sida lite har ignorerat valet. För jag vet inte riktigt hur man skulle, alltså i och med att det, i och med att osäkerheten är så hög, så vet jag inte hur man skulle handla på det riktigt. Däremot så ska man nog vara beredd på att det kan bli stökigt. Och det kan, där kan det komma stora effekter, tror jag, på finansmarknaden. Ja.
Och den bransch som är liksom tydligast påverkad är väl då energisektorn, där de har två helt olika politikscenarier. Där Trump ska fortsätta satsa på den gamla energin, medan Biden har haft väldigt ambitiösa nyenergisprogram, och där kommer ju så att säga, då är ju frågan om man ska äga vindkraftverk eller oljebolag, och det är väl det som kan vara liksom vara grejen, beroende på vem som vinner. Annars så tror jag inte heller på några stora rörelser för enskilda bolag just, men annat i dem då, men sen på marknadsnivå får vi se vad som händer. Ja, nästa vecka, då får vi faktiskt Sandviks rapport, tycker jag ska bli. Vi får lite annat också, vi får Kinneviks rapport och vi får lite små banker och några fastighetsbolag som brukar vara tidiga. Men Kinneviks rapport är ju, eller vad säger jag, Sandviks rapport är för mig den stora grejen här. Tidigare var det alltid SKF som var riktkar, de var alltid först ut, men sen har det ändrats då när Alrik Danielsson tog över, så nu är det istället Sandvik som är först ut här, och det blir ju superspännande att se. Sandvik tillhörde ju dem verkstadsbolag under Q2 som jag tyckte kommer relativt sett sämst resultat, och de gjorde ett stort besparingsprogram, det var miljarder där. Det blir spännande att se hur de ser på världen. Dels resultatet i sig då, vilket jag tror att förväntningarna är ganska höga nu med tanke på alla andra omvälvningar, men sen så utsikterna sista kvartalet i år, det blir väldigt intressant att se. Och din du då?
Jo, men det är lite mer nästa vecka. De viktigaste punkterna är väl AKU:n kommer, alltså arbetsmarknadsundersökningen från SCB. Och där, det har ju verkligen varit en överraskande motståndskraftig arbetsmarknad. Vi har ju absolut inte fått den här jätteskarpa uppgången som de flesta trodde, än i alla fall. Samtidigt så har vi också sett att så här, varslen har kommit upp lite igen. Nu är de ner liksom senaste veckan, så där, men de ligger på en högre nivå igen efter att ha sjunkit ner ganska mycket under sommaren. Och vi har också sett att varslen i högre utsträckning har lett till arbetslöshet den här gången jämfört med finanskrisen. Det där ska man lägga in brasklappen att man behöver liksom, det är preliminära utvärderingar som har lett fram till det resultatet. Det kan vara så att det inte stämmer. Vi är fortfarande liksom, det är lite bisarrt att säga att det fortfarande är för tidigt med tanke på att det var rätt länge sedan som det här hände nu. Men det tar tid att utvärdera de här grejerna, liksom, så att det är lite svårt att säga. Men de första indikationerna är i alla fall att det har lett till lite högre arbetslöshet. Så att det lär ju bli svagare igen i höst. Liksom. Men så den är intressant att titta på. Och Arbetsförmedlingen kommer ju med sina siffror för september i början av veckan. Och de är ju också intressanta att titta på. De brukar ha lite mer liksom, kommentarer kring rörelserna och sådär. Och sen har vi inflationssiffra också den här veckan, som ju nog där blir svag.
Just det. Är den i huvud taget intressant nu, eller har man spelat bort inflationen, eller är den ändå liksom, ska jag säga, policypåverkande så att, på något sätt? Liksom?
Men den är inte policypåverkande än, det är den inte. Och jag tror att det kommer ta ett tag innan den är det, för att jag tror att än så länge så är Riksbanken har fortfarande inte riktigt lämnat så här, sitt krismode, och de har ju snarare börjat prata i termer av att liksom, vi förbereder oss för att kunna se igenom tillfälliga effekter och sånt där. Alltså, de pratar mycket om det på det sättet. Så nej, den är inte det. Men jag tycker att den är värd att hålla koll på ändå. För att det kommer en punkt när man inte riktigt kan ignorera den längre. Det är ändå inflationsmålet som gäller, och det kan man liksom inte... Och om allting går vägen nu och liksom vi får visserligen förhöjd osäkerhet, men liksom ändå lugn, vi får inte några så här sammanbrott på finansmarknaderna som gör att man måste parera det igen och sådär. Förr eller senare så måste man ju titta på inflationen igen, annars blir det ju jättekonstigt, tycker jag i alla fall. Ja. Men, ja. Sen har vi faktiskt en rolig grej också som inte påverkar marknaderna överhuvudtaget, men vi har Nobelpriset. På måndag är det väl?
Just det.
Eller Riksbankens pris till, ja, du vet, det här riktiga namnet som man inte får arga mejl. Vi vet att det inte heter Nobelpriset.
Nej, men sånt bryr vi oss inte om. Vi är ju ekonomer, så vi har vårt Nobelpris. Och det är bara kulturjournalister som tycker att det inte är ett Nobelpris. Så det behöver inte vi bry oss om här. Men vad är det som kommer... Om du satt i juryn, vad tror du är intressant? Liksom, vilket område tror man kommer att premiera?
Ja, jag försökte hitta mina gamla... Varje år så gör jag en sån lång lista över alla tänkbara kandidater i princip. Alltså, de brukar ju gå rätt mycket på citations, alltså så här personer som har fått ett stort genomslag i den mån att man liksom refereras till väldigt mycket av andra forskare, så är det ofta en bra indikation. Och sen kan man också titta lite på vilka områden som nyligen har belönats med priset. Så förra året till exempel så hade vi en trio med forskare som hade mycket... jobbat mycket med så här fältstudier och experiment och så här mikrofrågor. Så där. Så man skulle kunna tänka sig till exempel att det snarare ska gå då att de lite större frågorna igen. En favorit som jag har, som jag hoppas kommer få det någon gång i alla fall, det är en kille som heter Darren Acemoglu som är på MIT. Och han har tittat mycket på liksom varför nationer växer och varför de utvecklas som de gör över tid. Alltså så här riktigt maffiga makrofrågor så, och har väldigt intressanta... Till exempel har han lagt fram en väldigt intressant tes om hur sociala institutioner kan vara avgörande. Framförallt att de är stabila över tid. Det sätter liksom den långsiktiga banan för nivån av tillväxt. Och det där ligger ju så här lite i tiden just nu med tanke på hur mycket man pratar om liksom, skakiga institutioner. Förtroendet för institutioner går ner. Politiken är liksom mer volatil än normalt. Allt det där ligger lite i tiden, så jag tycker om jag fick välja skulle jag nog välja honom, men han är lite av en favorit också. Det finns jättemånga jättebra namn. Det blir säkert någon helt annan.
Det blir det säkert. Och det, när var det här då? Det var på torsdag?
Jag tror att det är på måndag redan faktiskt.
Måndag redan? Ja, okej, jag tror okej. Det. Klockan ett brukar det vara i alla fall.
Kan kolla, eller? Jag har en kalender här. Ja, men exakt. Ja, man brukar ha förmiddagen på sig och liksom preppa lite.
Ja, men det blir också,
på måndag är det, ja.
Ja, precis. Och då, precis. Ja, det blir intressant. Det är väl ingen svensk som är på tapeten, inte. Men ibland brukar man prata om den gamla riksbanksledamoten Lars-Eo Svensson, men han har försvunnit både som debattör och som Nobelpriskandidat kanske.
Ja, vem vet. Som sagt, de brukar ju gilla att överraska. Förra året var ändå lite överraskande. Framförallt så den kvinnan som fick det året, de var ju tre som sagt, Esther Duflo. Mm. Hon hade, det har ju varit mycket snack om henne, men hon ansågs framförallt vara så himla ung, för att hon var bara 46 tror jag då. Men det slog de ju till ändå, så att säga, de har ju förmågan att överraska, så vi får väl se.
Ja. Bra, så Nobelpriset ska vi hålla koll på, Sandvik och dina makrosiffror, och så får vi också utvärdera huruvida börsen slår nya rekord även nästa vecka. Denna vecka har den gått upp samtliga börsdagar hittills i alla fall, när detta spelas in på förmiddagen, och vädret här ute i alla fall är jätteklart och fint. Så det ser ut att bli en bra helg för de som gillar finansmarknader.
Ja, vi kanske kan nöja oss där. Och för den som vill lyssna lite mer så har vi lite andra poddar som man kan lyssna på, som vi borde nämna. Bland annat Makrorådet med vår kollega Viktor Munkhammar. Och sen har vi Digitalpodden, som alltid brukar vara intressant och liksom tar upp saker som man själv känner sig så långt borta ifrån när man sitter på analys. Och sen kan man ju också lyssna på våra dagliga poddar, som vår morgonpodd och Ekonomistudion kan man också höra i poddformat. Så det finns allt möjligt att lyssna på.
Just det tycker jag ni ska göra. Och tack för att ni lyssnade på oss på denna analyspodd med mig och Felicia Åkerman. Och ha en skön helg ute. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.